Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 130 av Framgångspodden, och den här veckan träffar jag en riktig säljguru, nämligen ingen mindre än Mikael Arntz. Och han har kört eget i 30 år och lärt upp tusentals personer i kommunikation och försäljning. Han har föreläst i 20 länder, skrivit böcker och sålt flera bolag och startat upp säljskolor. Och vi berör massor av viktiga frågor i det här. Och en av de absolut viktigaste är hur man ska sätta mål. Och det är just det vi pratar om och lägger väldigt mycket fokus på. Så man ska kunna uppnå exakt det man vill med rätt sätt att sätta mål. Och det är mycket spännande mentoner och väldigt lärorikt avsnitt som verkligen kan få dig att ta dig själv till en helt ny level. Så en fantastisk lyssning på ett riktigt personlighetsutvecklingsavsnitt med entreprenören och föreläsaren Mikael Arntz.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Mikael Arntz.
Tack snälla.
Otroligt roligt att ha dig här.
Ja, det här är lite flashback.
Det här är verkligen flashback. Och det känns också verkligen väldigt, väldigt kul. För vi träffades för ganska många år sedan nu. Så vi har känt varandra ett bra tag.
Ja, det måste vara 8-9 år sedan då.
Ja, där någonstans alltså. Det var när jag var en ung säljpövel.
Ung säljguru redan på den tiden, tror jag. Jag har skrutit om dig många gånger. sagt så här, yes, jag var med där i början.
Ja, men verkligen. Nej, men du, det var ju när jag jobbade på Sellers på radion och sålde jättemycket radioreklam, och det gick ju jättebra, var superkul.
Ja, det gick galet bra.
Då tog vi in dig också för att vi skulle vässa upp alla oss då fortfarande. Så jag tänkte att vi skulle börja där, att vad var det som hände och vad var det du gjorde och vem var jag?
Du var en ung, jag tror du var 22 eller något sånt här. Ja. 21, 22.
Nu är jag 31. Så.
Ja, men det stämmer ganska bra tiden. Och jag kommer precis, det är faktiskt sant, jag kommer ihåg var du satt. För när man satt i det här rummet så satt du till höger om mig och ställde en jäkla massa frågor och pluggade på business school samtidigt. Och berättade om din lägenhet som du hade köpt. Ja, så var det någon sån här takvåning. Eller, det var väldigt imponerande. Och så här, det här var i slutet av året. Och du berättade att du redan sålt hela nästa års budget. Och räknade hem pengarna. Så det kommer jag ihåg fortfarande. Och var väldigt engagerad var du. Skrev du, antecknade mycket. Jag är mycket så här att man, duktiga säljare ska anteckna. Och många sitter ju halvslött och lyssnar. Och är fångar brukar man ju säga på utbildningar. Någon chef har skickat dit dem. Så när folk sitter och gör det som man ska göra och ställer smarta frågor, då, det kommer man ihåg. Det reagerar jag på. Du var väldigt ambitiös.
Ja, kul.
Smarta frågor.
Jag kommer ihåg att jag tyckte att du var väldigt bra. Så därav så gick jag fram till dig efteråt också, presenterade mig direkt och sa de här sakerna. Hej, jag heter Alexander Perros, jag är klart det här och här. Kan jag få din liksom, mailadress eller telefonnummer? Liksom. Så jag kände då att nej, men du var en intressant och en bra person som jag själv då ville ha med i mitt nätverk. Och jag har inte varit rädd för att kontakta dem jag tycker gör bra grejer och sånt. Nej. Också.
Nej, men jag är sån här, jag älskar ju sälj. Framförallt så älskar jag möjligheterna som försäljning ger. Och så tycker jag tycker om att tvista på folks huvuden lite och öppna upp och få folk förstå vad försäljning egentligen är. Att det inte bara är där du raka hem massa stålar och köpa massa schyssta prylar, utan det är så galet mycket mer. Framförallt så öppnar det så mycket möjligheter att göra saker och göra massa bra saker. Så när man får någon som då lyssnar och man säger att man får kontakt, då är det jäkligt kul. Det är ju min stora kick varför jag håller på med det här.
Och du är ju själv en i mina ögon verkligen. Och det är därför också jag har bjudit in dig hit. För vi ska ju prata väldigt mycket sälj nu. Så det ska bli skitkul. Men du är ju en riktig säljguru skulle jag säga. Och varför är du då en säljguru? Vad är en säljguru? Ja, du har ju utbildat tusentals säljare. Har ju Sales Academy och varit runt över hela världen och kört dragningar, varit på jättemycket dragningar, har ett enormt kontaktnät, det är vd:ar, det är chefsträffar, det är egentligen alla olika kategorier. Ja, du kan det här med sälj kan man säga.
Ja, jag brukar säga det att jag kan inte så mycket, men jag har en smal kunskap som är tur nog är väldigt många som behöver den. Och det är ju sälj. Framförallt inte så att jag är bäst på att sälja på något sätt, för det tycker jag inte alls. Jag är okej på att sälja, men jag är rätt bra på att få andra att sälja mer. Och vill folk bli bättre så kan jag garantera att man blir bättre. Och det är ingen rocket science på något sätt. Men av någon anledning så de flesta gör inte det de vet om. Och det tycker jag är jätteintressant. Varför folk inte gör det fast de vet om att man borde göra det. Så det är kul, och du snackar mycket om att jag åker runt och kollar på mycket, och det gör jag. Mitt brinnande intresse är varför folk beter sig som de gör när det är helt tvärt emot vad de egentligen vill.
Hur menar du då?
Nej, men om man vet om att man ska läsa om försäljning, man vet om att man ska analysera sina samtal, man vet om att man ska göra så mycket, det är som att träna. Folk vet om att de ska träna, men de låter bli. De vet om att de ska käka bra, de käkar skit. Det man gör tvärt emot, och det är, jag tycker det är fascinerande, speciellt i sälj där alla säger att det är så tuff konkurrens, och så är det precis tvärtom. De flesta gör ingenting alls.
Och vad beror det på då?
Det beror på, i min värld så är det att de har inget stort skäl till varför de ska göra det. Och någon tillåter dem att göra det. Jag brukar säga det, men jag blir ofta inkallad om man ska föreläsa och sånt. Så är det så här, vi måste bli tuffare, vi måste bli hårdare, säger någon chef. Och mina säljare gör ju inte tillräckligt många besök. Och min jobbiga kommentar är ju ofta så, vem är det som tillåter dem? För uppenbarligen så jobbar de ju kvar. Och man får tydligen jobba kvar men inte göra det man ska göra, så vem tillåter det? Och det är ju inte det som chefen vill höra oftast. Men det är sanningen. Jag menar, säljare är ju kvar så länge de får vara kvar. Om de tjänar rätt pengar. För ofta är det så att du inte är speciellt bra, då får du inget annat jobb. Och väldigt många tjänar ju bra pengar där de är, men kan inte byta jobb. För de är egentligen inte speciellt bra. De är bra på att sälja just det de håller på med. Tills det kommer in någon junior. 18, 19, 20 och förstör hela kodet och börjar göra det man ska göra. Och så helt plötsligt upptäcker man att man har 20 säljare som har presterat på 25%. Och det händer varje år. Jag har juniorer varenda år som kommer ut. Och det är det som jag tycker är kul. Kommer in och vänder på alltihop och så inser chefen att de har tillåtit säljkåren att gå på halvfart.
Om man skulle börja med, hur ser en morgonrutin ut för dig?
För mig? Nu har det blivit väldigt mycket tidiga morgnar här, men det jag brukar göra, det första jag gör när jag vaknar sen ett halvår tillbaka, så tar jag min telefon och letar upp ett program med en amerikansk tjej som jag inte ens kommer ihåg vad hon heter nu, som kör meditation. Så jag kör 10 minuter. Jag brukar gå och lägga mig med samma sak, men då är det runt 40 minuter. Där är meditation och sälj. Och skälet till det är att jag läste, eller man har läst så mycket nu de senaste åren om alla supergubbar som Branson och gänget, alla mediterar. Och jag är lite sån här, det är best practice. Om de gör det, så då vill jag testa också. Och jag är lite sån här, jag kan testa allt en gång. Ibland två gånger. Men det funkar. Och det är ju det som är lite kul med duktiga säljare. Om man tittar på riktigt vassa säljare, så testar de. Man kan säga nästan vad som helst så länge man har någonting vettigt att komma med. Medan de här mediokra mellan, som inte är speciellt bra då, och det är ju, om man ska vara krass, de allra flesta, de säger man, jag har hört det där. Nej, jag tror inte på det där. De dödar det redan innan de ens har testat. Och de är rätt tråkiga att umgås med också, tycker jag.
Hur skulle du säga att din barndom var då?
Min barndom, ja, hur det var. Jag har bra minnen av min barndom. Det är mycket jobb. Min farsa dog när jag var 18, men det är ju lite äldre då. Men de jobbade väldigt, väldigt mycket. Så min fru, hon tycker att jag hade en störd barndom. För jag har aldrig käkat middag hemma till exempel. Och hon är ju sån här att, vet man, käkar klockan 5 med barnen och det är ordning och reda. Vi hade fik och bageri, så jag har alltid bott i ett bageri. Bageri är antingen bland maskinerna nästan, men en våning ovanpå. Så när jag kom hem, man har varit ute med någon tjej, kom hem så här 4-5 på morgonen, så är det perfekt att gå och hämta färskt bröd. För då stod både brorsan och farsan och jobbade. Men jag jobbade och jag sålde istället, så jag kom in på försäljningen, och det var kanske där i början. Och det var jäkligt kul, men det var ju, vi käkade aldrig middag tillsammans eller en sån här grej. En gång i veckan gick vi ut och käka. Då gick vi på krogen, hela familjen, och mina föräldrar jobbade 6,5 dagar i veckan. Så det var den halva dagen på måndagen då vi käkade middag tillsammans. Men det var ju, man lärde sig att jobba.
Och då, din familj då, det var en mamma, en pappa
och en brorsa. En äldre bror.
Ja. Hur många år äldre?
Vi var 4, 4,5.
Ja. Han var bagare och du var säljare då?
Ja, det var så här, med farsan dog när jag var 18 och brorsan var ju då 22, 23. Så tog han över. Så han var inte så här förtjust att plugga och såna här grejer då. Så var det tacksamt för honom. Men han försörjde familjen. Jag menar, jag gick och plugga. Så det, och han hade ett år kvar på gymnasiet. Och han tog över och drog in stålarna. Så det är all ära där. Tillsammans med min mamma. Så de jobbade tillsammans i 30-40 år nästan.
Och du har ju haft ett ganska tufft år i år.
Ja, det har varit lite tufft, har det varit. Min brorsa dog ju för ett halvår sedan. Och han var sjuk länge. Så jag tror i och för sig att det var rätt skönt, om man nu kan säga det. Men jag tror han var diabetiker och han höll på varje vecka, så var det, tänk sig själv, varje måndag då kommer läkaren in och så säger han, ska vi behålla benen eller ska vi inte behålla benen? Och han älskar sitt jobb. Han jobbar ju, han hade ingen familj så, men hans jobb var ju hans grej. Och så han skulle inte kunna, han hade redan sagt, du kommer inte kunna jobba. Och diabetes, det är ju en läskig sjukdom, för den äter ju upp. Så den förstör ju så jäkla mycket annat, med njurar och allt möjligt som tar slut. Så han var ju njursjuk och till slut så var det egentligen bara en fråga om, vad ska vi ta bort? Ska vi amputera fötterna? Han hade sår, fötterna läkte inte, och jag tror till slut gav han bara upp. Det var inget kul längre.
Alltså, kapar man ben och fötter som på diabetes?
Om du får diabetes gör ju att man, själva cirkulationen blir ju jävligt usel. Och då går inte blod ut ibland då. Och då läker inte sår. Så det är ett helvete att få det att läka. Och då måste du sitta still, du får gå på speciella skor och allt det här. Och får du inte cirkulation, ja då dör ju. Och då får du amputera. Och det, när jag var där, man blir ju så här, man blir tacksam för det man har själv i livet. Och man uppskattar det man har. Han berättade, ja idag är det 4 stycken de har amputerat idag. Hon, tjejen där, hon är 22, hon miste bägge fötterna i förrgår. Och
fan vad sjukt alltså.
Det är
vilken vidrig sjukdom.
Makabert att se. Och det är, man kan ju bara sätta sig in i det själv, eller det kan man ju inte. Men just den där, han fick ju, varje måndag så kom läkaren. Och då var det ska, ja men är vi, ena, och då står de och diskuterar. En av läkaren säger, jag tycker vi amputerar. Och den andra, nej jag tycker vi chansar, vi kör ett tag till. Och det är ju så, du är ju en... Du är ju en person, men sen blir du ju nästan förknippad med alla dina sjukdomar. Så jag tror man, eller som jag såg på honom så, jag tror han gav upp. Det, nu skiter jag i det här, det var inte kul längre. Man kan inte gå, vi gillar mycket att gå på fotboll och såna grejer, kan inte göra det. Och det nej.
Sa han någonting till dig eller?
Nej, så jag är glad för jag träffade honom så här dagen innan. Och det hade jag inte sett han på en vecka eller sån här, och... Jag är glad att jag gjorde det. Som en slump, men jag åker över nu. Och så fick jag bli skjuts för min bil, funkade inte. Så jag fick skjuts till sjukhuset. Och hade med mig ena dottern. Och det är jag väldigt glad för idag. Det är att man fick det där sista i alla fall.
Sa han någonting då då? Att...
Nej, då var han sjuk. Och det var, nej, då hade han jättesvårt att andas. Och massa sådana här saker. Som man pratade med. Det var ju... Man pratar, man försöker stötta. Det är det man gör. Man kan inte göra så mycket mer. Så det, man är ju rätt platt i själv då. Man kan inte göra något. Man kan inte göra ett skit. Man står där och passiv och vill göra massa saker, men du kan inte. Det är ju normalt sett. Jag tror både du och jag är sådana att har vi något problem, då fixar man det. Man löser det på något jävla sätt. Man ser till att man gör grejer och... Problemet är det som jag föreläser mycket om, att sätta mål och mycket med sådana saker. Och tar jag ofta upp det här, eller jag tar alltid upp det här när jag ska få folk att förstå varför man ska sätta mål och vad man ska göra och vad det innebär om man inte gör det. Och det är ju som jag kan ju leva idag och ha ett rätt bra liv. Och jag säger, kanske är 20-22 och rätt odödlig. Men det är ju de här små valen man gör hela tiden, vad man käkar, ska jag motionera idag, ska jag inte göra det. Och det spelar ingen roll i år, det spelar ingen roll nästa år, kanske det spelar roll 10 år, men det spelar roll om 20-30 år. Och jag är ju den åldern att, jag menar plus 50, vi som, är man 50 kliver in och mår väldigt bra och inte har några sjukdomar och större grejer, då blir man ofta rätt gammal. Men kliver in och är 50 och har massa skit, kroppen klarar sig ofta till 50 runt omkring där. Och har du inte skött det då, det är då du börjar ta stryk. Då får alla de här små sjukdomarna som blir större och det är svårt att komma tillbaks. Och så jag har ju fått det nära, först fick jag från farsan. Jag insåg att han dog när han var 54. Och det är inte som att vänta, det kanske är värt att ta vara på sig. För han var också lite halvslarvig, käkade inte så jäkla bra och fel tider. Och brorsan, han såg väl aldrig en grönsak på bilden en gång. Och tränat speciellt mycket, utan det var jobb. Så man får ju en rätt bra käftsmäll med vad som är viktigt i livet.
Det tråkiga med det där ibland att man måste ofta gå igenom en sån här jobbig grej för att sen uppskatta livet.
Ja, men jag tror man behöver en käftsmäll, eller så behöver man någon nära anhörig som ger en verbal käftsmäll och förklarar vad det är som handlar om.
Jag hörde ett riktigt fint citat i förra veckan. Jag läste Olof Relanders bok också, en poddgäst. Han är också en av Sveriges främsta talare. Då stod det så här att gud vad livet är underbart. Synd att jag inte förstod det tidigare. Då var det en han hade citerat en som heter Coretten och sånt där, som låg på sin dödsbädd. Gud vad livet har varit underbart. Synd att jag inte fattade det tidigare.
Jag tror det ligger mycket i det. Man, det är också en sån här grej som min dotter gör, och jag gör det rätt ofta, inte varje dag, men hon börjar sin dag varje morgon med att okej, vad är jag tacksam för i livet? Vad är det som jag ska uppskatta? Och jag tycker det är en häftig grej, för när man, det är svårt att vara förbannad och tacksam samtidigt. Och det är svårt, men man kan vara förbannad på vissa människor av olika anledningar. Men om man då bara tar den här, jag brukar kalla det för en tacksamhetsdusch. Ta 2-3 minuter och bara ta allt man är tacksam för i livet. Men när man är tacksam för den familj man har, sina ungar, vilka bolag man har byggt, alla kontakter man har, att man får sitta här. Det är inte alla som får sitta här direkt. Och man har det rätt bra. Och när man börjar, det är som att liksom man häller bara över sig och då, och förmågan att uppskatta det medan man faktiskt har det. Och det är som jag säger, om man tänker på brorsan och farsan och sådär. Farsan är ju lite längre tillbaka, men brorsan är rätt nyligen då. Vad man faktiskt har haft, vad man har. Man har ju rätt mycket, man har bolag, föreläser, böcker. Det är ju inte standard.
Om man skulle börja med så här då. Vad är en säljare för någonting?
För mig tror jag att säljare är... För mig är en säljare någonting fint. Det är ju inte det generellt när man pratar säljare. Pratar man med säljare och folk så är det ju inte... ofta så hör man ju någonting, om man läser tidningar så står det aldrig att någon säljare gjort något bra. Skriver man om försäljning i Sverige så är det ju Dagda 83 som har blivit lurad av en telefonförsäljare på något elabonnemang eller något. Och är det någon som gör någon stor order, då säger Ericsson får, liksom, har fixat en order på 8 miljarder, så står det alltid att Ericsson har fått en order. Och man undrar, man skulle gärna vilja ställa sig där de delar ut de där orderna. Men säljare för mig, det är de som får saker och ting fungera. Men säljare, det är vi som betalar alla andras löner. Även om inte vi fanns, spelar ingen roll hur bra produkten är. Någon måste sälja dem. Och det handlar ju om att påverka. Man måste ju tycka att det är okej att påverka någon. Och att de ska köpa det som vi vill sälja. Helst så ska de ju känna att de vill köpa det såklart. För vi älskar att köpa, men vi tycker inte om att bli påsålda. Jag tycker säljare är människor... Jag valde att jobba med försäljning för att de var ju roligast. Roligast människor, trevligast människor, mest sociala, snackar mycket. De hade roligast fester, kickoffer, snyggare bilar. Så, det var ju så det började. Det är inte det jag känner idag. Men det första var att det är schyssta människor, sociala.
Ja, det har ju varit väldigt mycket förutfattade meningar. Och jag kommer ju själv ihåg när jag körde mycket radioreklamsförsäljning. Då var det många som frågade mig, vad jobbar du med för någonting? Och så här, men jag jobbar på radio. Jaha, jobbar du på radio? Vad coolt, vad kul. Vilken radiostation är det? Så här. För att alla tänkte då att jag pratade i radio. Och det är ju typ 5 pers på det bolag jag, SBS Radio som jag jobbade på, var det typ 5 pers som jobbade där som radiopratare.
Av 80 kanske, eller?
Ja, men typ 200 andra som gjorde annat. Och det var kanske över 100 säljare. Så jag bara, jag jobbar som säljare. De bara, säljare? Jag bara, ja precis. De bara, aha. Är det kul eller? Jag bara, ja det är kul. Men det var ju verkligen så här, den här hinterna fick jag jämt. Jag bara, men jag på sälj. Aha.
Okay. Jag har alltid sagt, när vi började bygga bolag och sådär, så alltid när man sa, ja men jobbar med sälj. Men vi är de som är seriösa. Det var alltid en tag man fick hänga med. Så här, för det, alla snackar om säljare, hur man blåste folk och hur man lurar människor. Ja, första 10 åren så tror jag alltid jag sa det. Ja, vi jobbar med sälj och vi bygger bolag och så här, men vi är de seriösa. Men hur ofta behöver man säga det? Det är väl hantverkare och säljare kanske som behöver slänga in att man inte är en stor skurk bara för man presenterar sig vilka jobb man gör.
Men om man ska bli en väldigt duktig säljare, vad är det första man ska tänka på? Det första steget?
Om du tänker som person som är säljare, jag ser ju ofta i 2 perspektiv. Du har en som ska anställa säljare och driva sälj, och så har du den som, om jag själv är säljare, det första jag behöver tänka på, det är ju varför. Jag menar, det är ju, varför ska jag göra det här? För det är ju en målbit i det hela. Det är ju, hur mycket ska jag jobba? Om jag ska kliva in i ett projekt, ska jag vara bäst i världen eller ska jag vara bäst i Europa eller bäst i Sverige? Eller hur mycket ska jag kämpa? Och jag har aldrig behövt säga, jag ska vara bäst. Det har aldrig varit min grej, men jag har jättebehov att jag vill göra mitt bästa. Så som första grej, om man ska börja med försäljning, eller om man, så är det ju, varför gör man det? Det vill säga, man måste ha ett jäkla bra mål med det. Men varför ska jag göra allt jobb? Hur mycket ska jag engagera mig? Ska jag läsa böcker varje dag? Ska jag läsa böcker en gång i veckan? Och skulle jag börja som säljare idag, så skulle jag kolla på någon förebild. Någon som är galet duktig på att sälja. Men du är ju vass på att sälja, vass på att göra affär. Jag skulle ju bjuda dig på den värsta lunchen jag kan tänka mig och säga dig, hej, jag vill ha 1,5 timme av din tid. Och sen bara ställa 1,000 frågor. Men vad gör du? Vad äter du? Precis som du säger, vad gör du på morgonen? Och ta varenda liten del och sen ta best practice. Det är väl så jag skulle börja. Men jag skulle titta på vilka är bäst. Fördelen idag, om man ser skillnaden när jag började, det är att idag är bara gå ut på nätet. Men allt finns ju där. Det är ju, idag finns det inte något. Förr kunde man säga att det kostar pengar att köpa böcker, du har inte råd med det. Kostar pengar att gå på utbildningar. Idag finns de bästa föreläsarna i världen på nätet gratis. Det finns ingen ursäkt att inte göra det idag. Och det finns ju massa rolig forskning när man tittar på det med att läsa och plugga. Men som, om man säger som junior, för det är lite olika också. Jag menar, jag är runt 35-40 ska börja sälja. Det är inte så vanligt att man gör det. Ofta så börjar man när man är rätt ung. Och vi driver ju, jag har en egen säljskola där jag tar ungar, höll på att säga, men juniorer, 18-19-20-åringar. Och det första vi lär dem, det har jag gjort med mina säljare också under alla år, det är att sätta mål.
Hur sätter man upp mål?
Det man gör, man måste ju börja någonstans. Och problemet är ju så här att det är ju ingen som gör det nästan. Och gör man det så kan man göra det mycket mer. Många av de som är duktiga och säljer är ju ofta att man flashar på tavlor, resultat, att Kalle är bäst och Lena, hon är bara lite mindre bra och allt det här. Så man tycker att det är så här otrolig konkurrens bland säljare, men det är ju inte det egentligen. Och därmed hur man börjar sätta mål. Så ett av de största problemen är ju att chefen sätter ju ofta ens mål. Du ska sälja så här mycket. Och kan man det här så inser man att det är det största skälet att folk inte når sina mål, att någon annan sätter dem. Så det man börjar med om man ska sätta mål, det är att man måste ju börja kolla, vad vill jag? Vad vill jag ha? Och det finns ju så många olika grejer. Många tänker ofta pengar, många tänker ofta jobb. Men det är ju en sån liten del av livet. För tittar man på hur mycket tid jobbet är när man jobbar, så jag läste någonstans, ja men det är 16-17%, så började jag räkna på det här. Och tänkte, det är ju för lite, det kan inte vara så. Det är ju, man är ju på jobb hela tiden tycker man. Men de första 15-20 åren så jobbar man ju inte så mycket. Och de sista 15-20 åren så hoppas man slippa jobba speciellt mycket. Och då har vi kanske en 40 emellan där då. Och då finns det lite kvällar, lite nätter, lite helger, man har semestrar. Och kvar är inte mer än 16-17%. Just nu så känns det som att det är väldigt mycket mer. Men slår man ut det och tittar på det, så den tiden man har till sitt förfogande och tjäna in de här pengarna, det är inte så jäkla mycket tid. Så man behöver ju målsätta det, och vad är det jag vill ha? Och vi blir ofta bedömda som säljare, men vi springer bara efter pengar. Men pengar kommer på 14:e plats i Sverige om man går till jobbet. Och man tror att alla springer efter stålar. I USA säger man att det kommer på 9:e plats, och där tror man ju alla bara pengar, pengar, pengar. Men tittar man på ungdomar idag som jag jobbar jättemycket med, så deras största grej är, vilka får jag jobba med? Vad är det för människor som är där? Och sen kollar de på vad vill det här företaget? Vad är det för case? Och nästa steg är, okay, får jag vara med? Vad får jag göra? Får jag vara delaktig? Sen börjar pengarna komma. Så första är ju, som din fråga med, hur sätter man mål? Var börjar man? Så man börjar med att fundera på vad jag vill ha. Och då är det inte bara jobb, utan okej, jag vill vara vältränad. Jag vill väga så mycket kilo, jag vill ha de här pengarna, jag vill gå de här utbildningarna, jag vill hoppa bungee jump, jag vill resa, jag vill åka till Australien, klättra i berg, jag vill... Det finns så mycket saker. Och problemet är att de flesta funderar inte på vad de vill ha. Jag brukar säga det att man ska göra det för att man ska inte vakna upp i min ålder bitter och besviken, förbannad för att man inte kan köpa kläder där man vill, eller inte kunna resa dit man vill, eller inte bo var man vill. Och så sitter man där och så skyller man på allt i hela världen utom sig själv. Det är alltid fel på regeringen, det är fel på konkurrenterna, det är fel på företaget, fel på chefen. Och de flesta går till jobbet och så lägger de hela sitt liv i händerna på chefen. Och så säger de, snälla, snälla, kan jag få semester på sommaren? Och så säger de nej. Fan, shit också, det är fel på chefen. Och väldigt många sitter och beklagar sig över en jäkla massa grejer. För de har ju inte valt, man lär sig inte i skolan att sätta mål. Utan man säger att man ska ha mål. De flesta företagen ger en mål. Och det är så korkat. Så när vi hade våra bästa säljare, när jag hade en 100 säljare sån här, mitt i alltihopa, och så upptäckte vi det här. Eller vi tittade på de bästa säljarna, våra stjärnor, jag kallar dem för maskiner. Och varför var de så jäkla bra? Och vi trodde ju mycket att det var de här, wow, de springer som fasen, de ringer som fasen, de är sociala, de låter hela tiden och snackar och kaxiga. Och så tittade vi på de som var sämst. Och de var egentligen inte speciellt dåliga. De var lika bra som, de var bättre än alla våra konkurrenter. Annars hade de inte fått vara kvar. Men de var mycket sämre än vad de här var. Och de kämpade för att klara budget. När de andra sålde 6-7 gånger budget. Men det vi hittade, och det är så banalt när man säger det. Och idag är det väl ganska självklart. Fast egentligen inte om man kom ut på företag idag. För folk gör inte det här fortfarande. Så att den stora skillnaden var att de som var bäst, som sålde de här otroliga summorna, de hade valt att vara bäst. Det låter så här, yes, wow. Men det var de här som, de var väldigt målfokuserade. De kom in, om man tittar så här, man har, som vi då hade 100 personer. Det är den generella svensken som kommer in på ett sånt bolag och börjar jobba. Han eller hon tänker så här, okej, de 10 sämsta de säljer så där, då ska jag vara lite bättre än dem. För de får ju tydligen jobba kvar. Och det är normen. Medan några få, de kollar på vilka är det som är bäst. Då ska jag spöja dem. Men det är jättefå.
Vad finns det för teknik då om man ska sätta mål?
Det är rätt basic det också. Det är det som är kul med sådana här tycker jag. För jag åker runt i världen. Och det är verkligen, jag har runt 20 länder och snackar om det här. Och det första man gör för att göra enkelt för sig. Och det här kan alla göra. Och jag kan säga det är, om man lyssnar på det här, om man har barn så är man nästan skyldig att göra det här. Man vill ju att ens barn ska ha det bra. Och då ska man lära dem sätta mål. För de får inte lära sig i skolan. Det första man gör är att man skriver ner allt man vill ha. Är man vuxen så är det här svårt. För vi vet ju att vissa grejer får vi inte. Om jag skriver slott i Frankrike, ja, det kommer ju inte hända. Så det första man gör det är att inte fundera på om man kan få de här grejerna. Utan bara skriva ner vad vill du ha. Och jag brukar göra så att jag gör det här en gång om året. Jag tycker att någon gång om året så borde man sätta sig ner och faktiskt fundera på vad fasen är jag vill ha. Och då, det är det som jag försöker lära mina barn, att försöka lära dem att drömma. Min farsa sa det innan han dog, att du kan bli precis vad du vill. Och det trodde jag inte en sekund på. Tumba, inga kontakter, du ligger och dör. Ja men tja, det här är bra förutsättningar. Och så inga direkta stålar eller något sånt där. Men jag har förstått att det är så. Du kan faktiskt välja, och speciellt i dagens läge. Och då vill man ju få sina barn drömma och inte behöva veta exakt hur det är. För om jag säger så här, min säljskola, vi ska bli bäst i världen och vi ska bli störst i världen i min nisch. Ungdomar 18-25, vi ska bli garanterat bäst och vi störst får vi hoppas, men det är mitt mål över hela världen. Så kommer ju någon fråga, men hur fan ska det gå till? Och säger man då så här, jag har ingen aning. Ja, vi ska köra nu. Då kommer man bara säga, du är inte seriös. Det är löjligt, du är bara en snackpåse. Men det är faktiskt så det är, att när man börjar sätta mål och bara skriver ner allt man vill ha, så ska man inte fundera på om det är möjligt. Det kanske inte är möjligt om jag gör på samma sätt som jag gör just nu. Men om jag nu vill ha en etagevåning på Manhattan med utsikt över alltihopa, så finns det ju faktiskt folk som bor där som har två armar, två ben, och alla har inte ärvt den av någon rik faster eller liknande. Vill jag lära mig snacka kinesiska, faktiskt det verkar jäkligt jobbigt, så kan jag ju skriva det ändå. Så man börjar med att skriva ner allt man vill ha. Ingen tanke. Och bäst är att skriva. Sätta på, man fattar ju riktigt bra beslut när man mår bra. Och man fattar usla beslut när man mår dåligt. Så det gäller att sätta sin situation där man mår bra. Så jag brukar göra det här på sommaren i solstolen på semestern. Så jag går ut och tränar på morgonen. Går och fixar frukost av familjen. Tar på mig hörlurarna, lägger mig i solstolen. Bästa musiken. Och så börjar jag skriva. Och så skriver jag ner allt jag kan komma på. Allt. Och det kan vara allt från att ha ett rent skrivbord när jag går hem, små saker, till att jag vill ha träna 5 dagar i veckan, till att jag vill ha en bubbelpool på taket, till whatever. Och jag tänker inte, jag bara skriver. Skriv. Och det här är en träning, precis som att gå på gymmet. Du blir bättre på att se möjligheter om du tränar på att se möjligheter. Och du dissar inte dig själv innan du faktiskt vet att det inte går. Och vi som är vuxna, vi vet om det där än, så ibland så låter vi bli att skriva ner saker. Bara för att vi tror inte att vi kan få det. Och det intressanta är, för här finns det också en massa rolig forskning. Tony Robbins har ju en foundation och de gör mycket sånt här. Och där har man tagit fram, och det finns massa annan forskning också, att bara du skriver ner vad du vill ha, och det är därför man ska skriva ner sina mål, inte bara tänka dem. Skriver du ner dina mål, så förr brukade det vara 10 gånger större chans att man får vad man skriver ner. Och nu är det 20 gånger större chans. Och så när man har skrivit ner det, så har man ska ha minst 100 grejer. Man ska ha många saker, det är 100, siffran 100 är spelande säkert stor, men ett urval. Och många tycker att det här är jättejobb. 100 saker, herregud. Det är så kul mål och föreläsningar, för det blir alltid det här. Och då man ser bilden, för de har inte fantasin. Det som händer när man har gjort det här, för det är ju en process. När du har skrivit ner allt du vill ha, allt. Och vi menar allt från oxfilé på fredagen till ny bil om 3 år och ny blus eller skjorta eller vad det nu kan vara för någonting. Så det man gör är att då börjar man rangordna, för allt är ju inte lika viktigt. Jag menar, en egen kock vore ju coolt. Och då tänker man, jag måste ju vara mångmiljonär om jag ska ha en egen kock. Nej, det är 250 spänn timman. Det kan alla ha råd med om man skulle vilja. Men man tänker ju inte så. Och det är kanske inte så, det är kanske viktigare att man får en ny jacka till ungarna så att de slipper frysa på vintern. Så man rangordnar det här. Och det man gör, om man har en lista kanske med 100 grejer då, så skriver man ett A, B eller C. vill säga A-målen är de viktiga målen. A-målen är de man vill jobba med. Det är det som är, det som är fokus. Det kan vara att, om jag tittar på min lista då, att jag vill ha mycket tid med mina barn. Jag vill gå och träna så många gånger. Jag vill tjäna de pengarna. Man ska ha mer stålar och man ska ha mer karriär. För det är så viktigt, det påverkar allt annat. Men annars kan det vara precis vad som helst. Om jag nu vill ha sju olika sorts bilar, fine, då vill jag väl ha det där. Men A-målen är det viktigaste. Jag blir galet glad om jag skulle, om det faktiskt blir så. B-målen är lite mindre viktiga, kanske lite roligare, inte så jäkla viktiga. Som kocken kanske kommer in där. Men, och C-mål är inte alls speciellt viktiga, utan det, där är det de här kulmålen. Bubbelpool på taket och slott i Frankrike, som kanske kommer då lite efter att man ska ha en bra relation med sina barn eller få företaget att överleva. Och då gör man det. Sen när man har de här A, B och C, så kan man glömma B och C tills vidare. Det är A-målen man jobbar med. Så A-målen är i rangordning. Så nästa steg kan man säga att man gör en 10-topplista. Målet är att få en 10-topplista över sina absolut viktigaste mål som man har i livet just nu. För det är som du, Alexander, du har ju vissa grejer som du vill uppnå just nu, men om 25 år så kanske det inte är så jäkla viktigt. Då kanske man sitter med stor familj och 18 ungar, och det är inte så här prio på att jag ska ha en sportbil till så här. Så, och det där förändras ju hela tiden. Jag har inte samma mål som jag hade när jag var 20 som man har nu, vilket är ju rent självklart om man tänker på det. Men en del säger så här, ja, men jag kan inte sätta mål för det händer så mycket. Det gör jag, vet inte vad jag vill om ett år. Det är bara att byta. Men de flesta kommer ju inte sätta sig ner och sätta mål någon gång. Och det är de vi kämpar mot. Så de här målfokuserade människorna, de här 3% som sätter mål i världen, det är de som får ta allting först. De väljer om de ska bo först, de väljer konsertbiljetter först, de väljer jobb först, de väljer lön först, de väljer semester först, och sen får vi andra då, om vi inte är där, ställa oss i kön. För de kommer först. De andra vet ju inte ens vad de håller på med. Men jag har alltid frågat så här, man undrar om de ens kommer hem från jobbet, för de har ingen mål. Och har man då fått ihop en 10-topplista, man rankar dem 1-2, för någonting i livet är ju viktigast just nu. Någonting är ju viktigast. Kanske är svårt att veta exakt, men någonting är ju viktigast. Och de här, man rankar dem från 1 till 10. Och det spelar inte så stor roll om det är plats 5 eller 6 eller något sånt här. Men de viktigaste målen. Och sen vill man ju veta att man har rätt lista. För det är lite surt att vakna upp min ålder så har du fel lista. Och så har du sprungit efter fel bilar eller vad det nu är för något. Och så det man gör, och det här, fram till nu så är det rätt kul till de flesta. Så ah, bra, gör en liten lista, skriv lite sina mål. Men det är nu folk börjar fallera, och det är att man bör, när man ska säkra upp det här att jag sitter med rätt grejer, så skriver man en A4 om vart och ett av de här målen. Varför är nu det här så förbannat viktigt så att det får vara med på min lista över de 10 viktigaste målen i mitt liv? Och det är här man tycker börjar, gud vad jobbigt. Man hör folk suckar och stönar när man berättar det här. En A4. Och det är ju så här, när man vill börja skriva, om det här är det viktigaste i livet, om jag pratar om relationer med mina ungar eller att jag vill träna. För mig är ju hälsa viktigt, i och med att både farsan och brorsan gick och dog då. Och så det är ju ett rätt bra skäl till varför jag ska göra det. Men man har sin 10-topplista, 10 viktigaste mål, man skriver varför. Varför är nu det här så förbannat viktigt? Och det viktigaste när man skriver den här listan, det är att jag behöver inte veta hur det ska gå till. Än så länge, fortfarande, så behöver jag inte veta hur det ska gå till. Jag vill bara veta att jag vill ha det och varför jag vill ha det, hur det här påverkar mig. Och ju mer jag skriver, desto bättre är det. Ju mer jag skriver, desto vassare skäl får jag. Och tycker jag att det är lite, men jag kommer inte på något, men då ska det inte vara på 10-topplistan. Om jag inte ens vet varför jag vill ha det, så kommer jag aldrig göra jobbet. För det är som, varför är extremt viktigt, så det kommer jag göra jobbet som krävs. Och sen är det ju, när man har varför klart, om jag vet varför jag ska göra mitt bolag, varför jag vill driva min säljskola och göra en så pass stor, då är hur rätt enkelt. Så jag kör så här, jag ska öppna New York, jag ska ha min säljskola, det är coolt att få en egen säljacademy i New York. Blah, blah, blah. Men alltså, hur svårt är det? Det är boka en lokal. Det är boka en lokal och tala om att hej, vi ska köra om ett år och så ger mig lite tid. Hur blir rätt basic? Det är inte så märkvärdigt. Ska jag bli vältränad? Ja, käka mindre, gå ut och träna mer. Hur svårt är det? Så hur blir det aldrig svårt? Och om det nu är att jag känner hur, ja, men det är bara googla. Någon jäkel i världen har ju någon gång gjort det här som jag vill göra oftast. Det bara ringer dem. Så om varför är galet starkt, så blir hur rätt enkelt. Men inte hur man når målet, utan hur man börjar. Så då skriver man en A4-sida om det också. Hur ska jag börja imorgon? hur kan jag börja ikväll med det här? Har man kommit hit så tillhör man de 3%, 2-3% mest målfokuserade människorna i världen. Det är rätt galet, för det är de som får allting först. Och sen så får du, om man då har den som en process för sig själv, bara skriv ner allt man vill ha, ranka dem A, B, C, skriv ner varför, skriv ner hur. Om man sen kommer fram till sin lista, nu har jag mina 10 viktigaste mål, det här gör jag varje sommar. Alla mina säljare, det är inget önskemål, så här, gör det om ni känner för det, gör det eller stick. Det är, jag jobbar inte med folk som inte gör det här. Om det är 20 gånger större chans att man når sina mål om man skriver ner dem, så är det bara att skriva ner dem. Och själva grejen är så här att om jag kan få, 20 gånger låter ju rätt bra, eller hur? 20 gånger större chans. Men om du kan få någon som sparkar på dig någon gång i veckan, en bra coach, mentor, tränare som du tycker om, älskar, respekterar, som du tycker är bra, så ökar det här med 400%. Det blir väldigt mycket starkare. Och helt plötsligt är du uppe i 80 gånger större chans att du ska nå dina mål. Och då börjar man säga, det här kan ju inte vara sant riktigt, eller hur? Så bra kan det inte vara, för då skulle alla göra det. Och det är därför det är så intressant att titta på, varför sätter inte folk mål? För det här, jag menar, går du på ett företag idag, alla har ju mål, säger man. Företagets mål är det här, och det finns en affärsplan och bla bla bla, allt det här. Men går du in på individ så gör man ju inte det. Och det största skälet är ju att man hade föräldrar som inte gjorde det. För har du föräldrar som aldrig har pratat om hur det ska bli om 4-5 år och pappa ska byta jobb och vi ska köpa hus där eller vi ska göra det här, ja, då är risken rätt stor att ens barn inte heller gör det. Som sista del, om man ser de 4 största skälen varför folk inte gör alla de här grejerna och vad man nu tar till sig, det är att det kan inte vara så enkelt, va? Så de tror inte på det. Vilket är jättebra för oss andra som sätter mål. Så de inte tror på det kommer jag aldrig göra det. Så det, jag kan snacka hur mycket som helst om det här, för, som du märker. För det är så stort. Det är, ens unga, man vill ju ens barn väl, och det är fasen, då ska man se att de lär sig att sätta mål så att de får det de vill ha. Men det intressanta är ju om man tittar så här, när folk har satt mål men ändå inte når dem. För det är ju så, folk sätter ju mål, tycker de, och så når de inte målen. Och största skälet är ju att någon annan har satt det. Eller du tycker inte ens om målet. Säger man så här, ja, men du ska lära dig franska nu på 2 månader. Och så sitter man där, vad fan, jag vill inte ens lära mig franska. Jag tänker inte åka till Frankrike, jag tycker de är jobbiga. Massa terrorister och grejer där nere och man fattar inte vad de säger. Så då kommer jag aldrig göra det, va? Om jag inte förstår det, inte ens tycker om det, så kommer vända lite problem som dyker upp på vägen blir rätt stort. Och har man det här att små problem blir jätte, så kommer man ju aldrig göra det jobb som krävs. Det är inte de negativa som går upp 2 timmar tidigare på morgonen och pluggar försäljning. Det är inte de som kommer göra allt det här extra. Skillnaden är de här som lyckas. De väljer sina mål själva. De säger, ja, men jag ska klättra upp för det där berget, eller jag ska sälja 3 gånger så mycket som alla andra, och så tycker man att det är schysst att gå upp 2 timmar tidigare. Jag ska plugga när ingen annan gör, och jag ska jobba 2 timmar längre. Och så ger de sig själva fördelar hela dagarna. När de kommer in, så fort de börjar bestämma sig, så har de ju en plan. Och när de har en plan så är de ju beredda att göra det jobb som krävs. De här små problemen som dyker upp, att kunderna inte betalar, kunderna backar, skickar tillbaka ordrarna, att någon går i konkurs eller någonting, vad det nu är, spelar inte så stor roll, för man löser problem och går vidare. För de har inte fokus på att det är problem just nu, de har ju fokus på att de ska nå ett mål. Och då kommer det hända en massa strul på vägen. Så det är rätt basic, men det är ingen som gör det. Och sälj är ju för mig fantastiskt på det sättet att vi får ju välja själva. Jag menar, du kan ju vara 20 bast idag och säga, ja, men jag ska tjäna de här pengarna. Vi behöver inte strejka 3 månader för att få 200 spänn mer i månaden. Vi gör ett kundbesök extra. Och det tycker jag är rätt coolt. Jag tror du får tala om när du ska. Jag kan prata längre som helst.
jag tycker att det är superintressant att höra på allting faktiskt. Men sen får jag även utnämna det här, att det här var nog den absolut längsta gången någonsin jag har varit tyst av de här 100 avsnitten jag typ har gjort. Jag ska kolla sen hur lång tid det var, men det är en bedrift bara det. Jag skulle gissa på att jag har tyst nu i ungefär kanske 35 minuter utan att ha sagt ett ord. Men det är en bra säljare vi har framför oss, så det är ingen snack. Men Men jag har själv gjort det här. Jag har hört de här grejerna förut av dig. Och tycker den är helt fantastisk. Alltså att det är 100 stycken saker man vill, som minst. Jag gjorde den faktiskt i helgen. Och den här ska man göra relativt ofta.
Jag tycker att man ska göra i alla fall någon gång om året. Någon gång om året så tycker jag man borde sätta sig ner och fundera. Jag menar, var ska jag bo någonstans? Var ska jag jobba? Vilka kunder ska jag ha? Det är basic egentligen, va?
Och har man inga mål, hur ska man då kunna klara dem? Och hur ska man då kunna veta vad man vill ha?
Det är ju så här, om du inte har några mål, det skrämmande är ju så här. Och det är det som är när man har barn. Jag relaterar väldigt ofta till barn. När man har det så förstår man det. Att om man har ungar så vill man ju att de ska göra bra val. Men om de inte vill någonting, hur fan ska de veta vad som är bra? Jag menar, de vet ju inte om de ska plugga, varför ska de plugga? De lär sig inte det här i skolan. Det är inte så att du börjar i skolan och fröken säger, okej, vad vill du ha för betyg? Det har aldrig hänt. Utan du får de betyg som du råkar få. En del är motiverade för att de har föräldrar som är motiverade och en del har inte lika bra. Så jag tycker någon gång om året ska man sätta sig ner och säga det. Ja, men tja, det här vill jag ha. Och sen stämmer man av. Och det, man kan göra det mycket, mycket oftare. Men de flesta gör det ju inte alls. Och säljer sig underbart. För det är lite hemskt om man tänker efter. En säljare som är ny junior kanske tjänar 20 000 fast och så har de provision på det. Och då kanske de ligger på runt 30. En polis som har jobbat i 10 år tjänar runt 24-25. En sjuksköterska som har jobbat 30 år, helger, nätter, allt möjligt, har en slutlön på runt 30. Och det är vad en 20-årig säljare har. Så ibland så börjar man ju kanske uppskatta hur bra vi säljare har det när man faktiskt gör jobbet. För det är många som jobbar bra mycket hårdare och bra mycket mer som får en bråkdel av pengarna, va? Men lönerna som säljer, och det är det här som är så läskigt, det saknas ett par hundratusen säljare i Sverige. Och en säljare, det betyder ju att man anställer folk fast de inte är speciellt bra. Så en lön idag för en säljare, den är inte satt efter duktiga säljare. Den är inte satt efter säljare som pluggar, läser, övar. Den är satt efter säljare som inte gör någonting alls. Och de tjänar 20 i månaden. Så en duktig säljare, det här vet ju du, att en duktig säljare säljer inte 2% mer än de andra. Han säljer dubbelt så mycket, eller 3 gånger så mycket, eller 4 gånger så mycket. Och därför står det 20-åringar, eller 20-åringar i gallerian och pendlar mobilabonnemang och tjänar 150 i månaden. Det ska liksom inte gå. De har en bättre vd-lön och de är 20 år och säljer mobilabonnemang för någon sån här, och någon av dem som finns på stan. Då. Men de gör det. Och det är möjligt. Och det är egentligen bara gilla läget. Det är ju rätt coolt att det går. Men det är ändå sjukt. Det gäller bara att nyttja läget, men det är ju knäppt.
Ja, verkligen. Ja, men det, säljare brukar man ju säga det. Det är ju världens bäst betalda yrke och världens sämst betalda yrke.
Eller hur? Det kan vara både och.
Ja, så det finns ju alla olika möjligheter, men det är ju verkligen möjligt att tjäna jättemycket pengar. En sak som jag tänkte på där var att du pratade om det här undermedvetna och det medvetna och att hjärnan hjälper en nå sina mål. Vad menar du med det?
Jag menar så här, nu är inte jag någon forskare och någon djuping direkt sådär, men det jag har läst mig till och gått på föreläsningar att jobba, det är att du kan ju programmera dig själv. Det finns ju allt från NLP och alla möjliga olika sådana här som är rätt vederhäftiga och rätt svårt att argumentera emot. Att det undermedvetna styr ju allting du gör. Jag menar, du funderar på att nu ska jag andas, utan du bara andas. Och hjärtat slår och alltihopa. Det styr hela kroppen, hjärnan, så att det fungerar. Och man påstår att man kan ta emot 7-8 intryck medvetet. Jag menar, jag känner en bra doft, jag hör någonting samtidigt och det kliar lite på näsan och allt det här. Och det innebär att nästan allting man upplever går ju rakt in i ens undermedvetna. Man säger att man får mellan 1 miljon, en del säger 1 miljon intryck om dagen och en del säger 1 miljon intryck i sekunden. Jag har ingen aning vad som är sant, det är bara att det är en jäkla massa som jag inte funderar på om jag ska få in i kroppen eller inte. Det är därför jag, när min son ville spela med spelen där man skjuter ihjäl varandra hela tiden, så tror inte jag att det är så bra att döda 4-5 tusen pers varje dag och så bara åker, inte tänka på det. Och det är min egen amatörpsykolog då. Det undermedvetna får en att göra en massa tokiga saker. Och en del går ju och tränar. En del går och tränar varje dag. Och en del får inte ens jobb att träna en gång i veckan. Utan de måste ha 4-5 timmar tv varje dag. Och det är ju vårt undermedvetna som, är vi inte väldigt målfokuserade medvetet, att jag ska vara jäkligt vältränad, jag ska springa milen på en timme eller vad nu ska jag göra för någonting, så kanske jag inte går till gymmet, utan då gör jag som alla andra runt omkring mig. Mitt beteende blir som mina kompisar. Om de nu bor på fel ställe eller är ute och knarkar, alla mina polare knarkar, då är det chansen rätt stor att jag kommer börja göra det också, för det blir normen. Om alla mina polare tränar 5 dagar i veckan, vi gör det så här på jobbet, alla tränar, jag är ju sämst, och då kanske jag tränar 4-5 dagar i veckan. I normalt tycker man att man skulle se rätt bra ut, men jämförelsevis med allihopa så gör de ju allting. Och då är det inget märkvärdigt, men för mig har det blivit norm. För mig är det jättebra att jag jobbar med en massa ungdomar som tränar jättemycket, för då tränar jag också. Och men en del får inte ihop det alls. Och vi gör ju så mycket val som är knäppa. Vi vet om det, men vi gör det ändå inte. Jag kan säga att det är som, låt säga att man sitter, om jag sätter mig framför tvn och säger en tisdag kväll, och så sitter man och häckar, och sen rätt som det så kan jag ju veta att så står jag plötsligt framför kylskåpet. Mitt undervetna har liksom fått mig att lyfta på mig, gå till kylskåpet klockan 11 en tisdag kväll. Jag ska inte käka någonting klockan 11 en tisdag kväll. Det ingår inte i mitt beach 2017. Och så står jag där, nej, här borde jag inte vara. Och så öppnar jag kylskåpet och så kollar jag så här, goda kakor eller något sånt här. Och det borde jag inte käka. Och medan jag liksom tar de här grejerna från kylskåpet, stoppar dem i munnen, så här, det här borde jag inte äta. Och det är helt sjukt. Och sen, ja, men jag kan köra imorgon. Och det här gör man ju, det här gör jag också. Det är ju en ständig kamp att käka rätt grejer och vara nyttig eller gå och träna. Men oftast så går det ju rätt bra. Men det är ju en kamp. Och att säga att någon som inte tycker om att sälja, då kommer ju aldrig plugga, läsa eller någon sån här grej om det inte är medvetet. Så det undermedvetna, när vi programmerar våra juniorer, våra säljare, våra studenter, så sätter de varje morgon och skriver ner sina mål, sina viktigaste mål i livet. Vi kollar aldrig på vad de skriver, men de gör det varje dag. För det första så kommer du ihåg målen, men du programmerar ju ditt undervetna och börjar hjälpa dig att nå dina egna mål, vilket är rätt coolt. Så, och konkurrensen är ju så, det är det som är det häftiga här, att det är bara 3% som sätter mål. Du konkurrerar inte mot hela världen. När jag säger så här, jag ska ha den bästa säljskolan i världen, så tänker jag, herregud vad många det måste finnas. Men det gör ju inte det. De flesta i Sverige driver inte en säljskola. Så bäst i Sverige, det kan man ju bli på bara man stoppar in nyckeln på kontoret. Låter kaxigt och drygt, men det finns inga andra som gör det jag gör. Så då helt plötsligt blir jag bäst i Sverige. Det är bättre att välja en nisch som inte så många är i. Och så kan man kolla, vilka är bäst i världen då? Finns det någon som är uttalad? Nej. Så i princip skulle jag kunna hävda det idag. Men jag vet inte exakt alla som finns såklart i hela världen. Men det kanske finns 100. Ja, men 100 stycken, då är det ju tävling. Då kan man ju börja fightas och se vad gör de då. Men det är ju så få som försöker. Då ska det vara 100 som har samma bakgrund som jag har, eller som mina anställda har, som har det drivet, den viljan, där alla sitter varje morgon och skriver ner sina mål, visualiserar sina mål, pluggar försäljningen en timme eller två varje dag, spelar in. Det är inte så många. Och det är det här som jag tycker är så spännande, att konkurrensen, om jag har något ledord, konkurrensen suger, och det gör den verkligen. Vi konkurrerar mot folk som inte gör någonting. Vi konkurrerar inte mot de som pluggar, läser, övar. De här 3 ynkliga procenten, det är de som får de bästa lägenheterna i stan. Det är de som bygger bolag. Det är de som är vältränade. De får ju allting. Man tycker det är lite orättvist. Det är som om du, jag gillar ju sport, jag är fotbollsnörd. Och så kollar man på vissa spelare som är jätteduktiga, som är i min ålder. Då har de barn som också spelar i landslaget. Hallå, hockeyspelare. Jag menar, vissa, vad är Nylander? Han var proffs massa år. Nu är hans bägge söner proffs. Det är lite orättvist. Man borde kunna sprida ut. Jag borde också kunna få någon som är proffs i min familj. Och du borde kunna få någon som är proffs och någon annan. Nej, en familj tar allihopa. Men det är för att de har ju ett facit. De vet ju vad som krävs. De har gjort det en gång. Och det är samma sak med försäljning. Det finns ett facit. Hur man ska göra. Vad behöver du läsa? Vad behöver du plugga? Hur ofta ska du gå upp? Vad ska du göra? Och gör man det så funkar det. För 97% av dem du konkurrerar med, de gör ingenting alls. Jag menar, du är ju fantastiskt duktig på att sälja. Det är ju inte så att du behöver öppna upp ett nytt bolag och säga, undrar vad jag ska göra nu? Du har gjort det, kan göra det igen. Därför är det ingen större, och låt säga att det går till helskotta med någonting. Ja, men då är det bara tjäna nya pengar då. Har gjort det en gång, kan göra det igen. De flesta vet ju inte var de ska börja någonstans. Återigen, det är ingen raketforskning. Har vi lyckats sälja till en kund, då kan vi sälja till en kund igen. Även om några säger nej däremellan.
Mm. Om man går på det här, när man har satt upp sina mål, hur ska man då visualisera det här för sitt undermedvetna varje dag?
Det man gör, nu är inte jag någon forskare här på något sätt, men så som vi gör då, och som det vi lär ut, det är att för det första så skriver du ju ner det du vill ha. Och du skriver ner som om du redan har det. eller jag tjänar så mycket pengar, jag bor där. För allting börjar med att du får en bild i skallen. Vad du än ska göra. Planerar du för någonting så börjar du med när du har nått ett mål. Sen går, det är så här, om du säger att jag vill ha ett hus i Frankrike. Det jag ser då, det är ju ett hus i Frankrike. Jag ser inte att jag ska tjäna ihop pengar när det första jag gör. Eller jag ska springa milen på 45 minuter. Då ser jag mig själv när jag går i mål, så står det 45 minuter ovanför på klockan. Eller jag vill ha barn som är ordentliga, väluppfostrade. Ja, då ser jag ju två ungar som sitter vid bordet och är artiga och trevliga mot alla runt omkring. Sen det som händer då, då måste jag ju gå baklänges. Vad behöver jag göra för att så här ska hända? Och det är ju där det blir problemet för en del. För en del kan ju inte ens fantisera om att de kan bli den bästa säljaren. Eller att de ska få det här huset. Och kan du inte ens se den bilden, då kommer det inte hända. Och det är därför jag säger att man måste träna sina barn i att vara duktiga på att drömma. Och då har jag haft en fantastisk fru då som jobbar på dagis och varit jäkligt kreativ och ritat och läst och gjort fantastiskt mycket. Mycket mer än vad jag har gjort med våra unga. Jag har gjort min del på mitt håll, men som gjort att de är bra på att drömma. Bra på att fantisera och gör att man kan se bilder. Och det, därför är skolan jätteviktig, så man inte slår ner på folk istället. Så att visualisera handlar ju om att först veta vad du vill ha. Sätta målet. Först sätter du målet, då kan du se det. Sen kan man säga så här, att om du ska bygga en bild, om du har svårt att se bilder, för en del har ju svårt att se bilder. Jag har juniorer hos mig som har, nej, jag ser ingenting. Då gäller det att ta fram mycket detaljer. Om du vill ha en bil, okej, okay, hur ska den se ut? Hur ska lädret dofta i den? Vilken färg är det? Hur känns? Och sen tar man med de olika sinnena. Luktar det någonting? Ny bil sätter sig och doftar nytt läder och den är ren och fräsch, allt det här. Hur känns det? Menar, plåten är kall och skinnratten där och det doftar det någonting? Som jag sa, känns det? Låter det någonting? Man kan höra surret av motorn då, eller att det inte är någon Tesla, så det hörs ingenting då. Hörs det sinne? Och vad är fler för sinne då? Kan man ta på och lyssna? Hörs det något? Och lyssna, eller säga, smakar det någonting? Man kanske inte smakar så mycket när det gäller bil. Men man tar de olika sinnena. Ju mer sinne man får med, ju mer detaljer, desto mer levande blir det här. Och hjärnan funkar ju så, om du aldrig har tänkt tanken förut. Om jag säger så här, med skolan då, förut, som ett enkelt exempel. Vi ska vara bäst i världen. Första gången jag sa det så trodde jag inte på det själv. Det är så här, bra, det är Micke, han kan skryta, snackpåsen. Men första gången så sa jag inte, då tänkte jag ju det. Och då gör ju hjärnan en koppling som inte alls är speciellt stark, för tanken har aldrig gjorts förut. Och det är ju punkter i hjärnan eller hjärnceller som connectar med varandra, jag kan inte det så bra. Men andra gången jag tänker tanken, då är den kopplingen redan gjorts. Så då är det lite lättare. Och tänker jag den där tanken 10 000 gånger, så kanske jag börjar tro på den själv. Och när jag börjar tro på den, ja, då kan ju någon annan tro på den. Som jag nu går ut och säger, ja, men vi ska vara bäst i världen och vi har det här, och vi finns redan i Singapore, Sydafrika, vi har det, så kan jag till och med börja få folk att tro på det jag tror på. Och då kommer vi som kan sälja någorlunda då och få med oss folk. För då kan jag måla upp den här bilden som jag själv ser. Men jag måste ju se den först själv för att jag ska kunna måla upp den för någon annan. Och det är en träning. Det är som allt annat. Det är inte så att vissa har det och vissa har det inte. Man får träna på det. Och jag tycker det är så kul, för när jag gick i skolan, jag hade dåligt betyg i slöjd som då ska vara kreativt. Jag hade dåligt betyg i musik som ska vara kreativt. Jag hade dåligt betyg i teckning som ska vara kreativt. Allt som är kreativt så är jag värdelös på. Och jag tror, nu när man en del säger så, du är säkert kreativ. Jag tror ju fortfarande på det. Fast när det gäller just såna här grejer så är jag rätt bra på. Jag tycker det är kul. Det jag tycker är kul med försäljning är att hitta på saker. Och sen kommer man till någon och säger, hej, kan du betala för det här? Det är min sommarunderhållning. Ligger i solbädden och, fan, vi borde ha en säljskola. Är det någon som vill betala för det här? Och sen går man och säljer in det till någon som lägger upp pengar. Det tycker jag är häftigt. Och det är väl hyfsat kreativt, tycker jag.
Verkligen. Konstigt faktiskt att du hade så dåliga betyg i de ämnen. De ämnena var mina absolut bästa ämnen.
Ja,
jag gick till och med i Lucia-kören när jag var liten. Det var alltså jag och två kompisar hade lurat in i
Lucia-kören. Du var bara för att alla tjejerna var i kören.
Ja, det var 200 brudar.
Eller hur?
200 stycken brudar, så var det jag och två killkompisar. De hade jag lurat in. De var, vi kommer aldrig gå i kören. Alltså kören var ju för liksom mega nerds liksom. Alltså man ställer sig liksom
förstod upp sidan då eller
dumstrut på huvudet. Men jag sa till dem att man fick 1000 spänn av skolan om man gjorde det. Så att i slutet när de bara, du, var de här 1000 spännen? Jag bara, skojar, jag bara, men jag måste två med mig för att jag vill göra det. Men jag gjorde det framförallt dels för att jag tyckte det var ganska kul att stå på en scen och sjunga Staffan var en stalledräng. Och sen så var det ju men det är klart det är inte fel att det var typ 200 brudar i, men det var framförallt för att jag skulle få MVG-musik. Och då visste jag att gick man med i kören, då fick man MVG-musik.
Ja, okej.
Man ska bli en väldigt duktig person då. Det handlar ju inte bara om sälj, det handlar om vad man än gör. Hur ska en morgonrutin se ut, tycker du?
Duktig person. Jag kan säga så här, vad jag tycker är duktiga personer överhuvudtaget, morgonrutin, men det är att man bryr sig om folk. Det har jag från min farsa. Att man ska vara schysst. Man ska vara schysst mot folk. Och det börjar... jag vet inte om man... Sälj vet jag rätt med rutin och så, men vad, normalt sett att man bryr sig om folk, folk ska ha det bra. Men jag tycker det som är med sälj, det är den stora uppsidan med sälj för mig, det är att man ska bry sig om folk. Man sälj ju det som är häftigt, man kan göra bra saker. Och jag tror grunden i alltihopa är att man fokuserar på att hjälpa andra. Det är för mig, för det låter så här, tjusigt och fint, men tittar man på, man kan ju inte välja på om man ska sälja eller inte. Man kan bara välja på om man ska vara bra eller dålig. Och väldigt många väljer undermedvetet att vara dåliga. Och tittar man till exempel på, jag snackar med några som hjälper blinda ut i jobb. Det är ju så när du är 18 år så får du en handledare från Arbetsförmedlingen och då ska de hjälpa dig att komma ut i jobb. Och så fick jag förfrågan om att snacka på en konferens. Och jag är rätt tydlig, jag är rätt rak, jag står för vad jag säger. Men då skulle de ha 45 minuter försäljning på den här konferensen på 2 dagar. Och jag blev så här, lite sådär, för det är 45 minuter sälj. Hela deras jobb går ut på att sälja och hjälpa folk att komma ut i jobb. De borde plugga försäljning varenda dag. Annars skulle de få sparken. Alltså ärligt talat, jag blir förbannad bara jag tänker på det. Folk som har som jobb att hjälpa människor som kanske har något problem, något strul. Och så skiter de bara i det. Och så kanske folk aldrig får ett jobb, ett vettigt jobb, för att de var för trötta för att läsa. Eller det är som när man ser de här ute på gatan som hjälper dra in pengar till barn i Syrien som har det för jävla illa nu då. Och så pluggar de inte försäljning. Om de inte pluggar försäljning, då kanske folk dör. Det är inte okej. Och så om man säger, vad skapar en bra människa? Jag tror att man bryr sig om folk. Jag menar, återigen, när man tittar på Sverige stänger gränserna alltihopa, vi måste ta hand om folk. Bullshit, men fasen, ta några kaffelatte mindre. Återigen, nu är det någon som blir förbannad säkert, men det får jag väl stå för det också. Jag menar, vi har det så jäkla bra. Jag menar, det är bra när man stänger av tv så man slipper se eländet. Men man får, som säljare så får man ta lite ansvar, tycker jag. Vi har förmågan att kunna dra in pengar. Vi kan få folk att lätta på plånboken.
En sak jag gjorde när jag lyckades väldigt bra på SPS Radio när jag började som säljare. Det gick ju synbra där. Jag kom dit, hade inte så mycket pengar alls. Sen något år senare drog jag ungefär 200 000 i månaden. Så det gick ju...
Jag kommer ihåg det.
Fantastiskt.
Jag var avundsjuk så här. Så jag tänkte, fan, så jag gör fel sak.
Ja, men det gick ju skitbra. Och jättekul. Det var ett bra bolag också.
Men du var väldigt fokuserad. Det jag kommer ihåg med dig, du var ju galet fokuserad. Det var ju inte så här, jag gör väl halvbra. Utan du var ju som en maskin jämförelsevis med de andra.
Ja, verkligen. Mitt mål har faktiskt aldrig varit pengamålet. Alltså, jag har aldrig haft så här att jag vill tjäna 100 000 i månaden eller 150 000. Jag har dock alltid gått igång på alla priser, att jag alltid ska vara bäst. Alltså, mitt mål var att vara någon tävling, då är det så här, okej, jag ska vinna. Jag ska vinna månadens säljare, jag ska vinna årets säljare. Och i och med det kom alla andra grejer. Men det jag gjorde då i alla fall, det var att jag kom in först på morgonen, som var ganska enkelt för mig. Och det var ju det jag kände, att det här är ju inga som helst problem att göra överhuvudtaget. Jag hade ju jobbat eller liksom på Röjdyk, så då körde man ju liksom 15-16 timmars pass. Så att jag bara hade liksom rena kläder och liksom varmt var ju fantastiskt bra. Och tak över huvudet. Så jag kom in först, kanske kom in vid, jag skulle gissa 7 på morgonen där någonstans. De flesta kom in vid, de ramlade in mellan 8 och tidigast 8:10 till 8:45. Någon rasslade in vid 9, kvart över 9. Så jag kom in, jag hade ungefär 1,5 timme på morgonen längre än de andra. Och sen hade jag ungefär två timmar på kvällen. Jag körde längre än de andra. Och då gjorde jag så här att jag la bort allt admin. Så att det gjorde jag på morgonen och på kvällen. Gjorde offerter, kollade vilka listor jag skulle ringa på, vilka kunder jag skulle återkoppla till. Alltså allt sånt som man kan lägga på dagtid. För att mellan 9 och 17 satte jag bara av till säljtid. Säljtid. Och vad menas du med säljtid? Jo, man får ringa kunder och man får ut på kundbesök. Det är de två saker man ska göra där. Inte sitta med en offert 4 timmar på dagen. Så att
det är inte mellan 8 och 17.
Nej. Och väljer en konkurrent och sitter med en offert 4 timmar, då har varit ute på 2-3 kundbesök. Mm. Eller pratat med 5-10 kunder eller bokat 5-10 möten. Så då ligger jag så pass långt före, vilket gjorde att jag hade ju mest möten, mest frekvens, mest kundkontakter. Vilket resulterade i också mest försäljning, mest priser. Och av de här 75 säljarna som fanns på Espresso, så var ju jag den som var bäst, skulle jag säga. Jag var ju då bäst, jo. Säljer mest procent kring budget. Jag låg på liksom några år. De höjde den varje år, men dubblade budgeten. 200, jag kallades Mr. 200%. Så att jag fick en tuff budget som jag dubblade.
Det är också så här, det är tacksamt när man är duktig på att sälja. Då får du som straff så får du högre budget.
Ja,
det är alltså, så vi muntrar upp folk.
Precis. Det löses oftast ändå. Liksom. Man får högre budget, men systemet brukar ofta ha byggt så att det går ganska bra ändå för de som säljer mycket. Liksom. Man vill heller inte förlora dem, så man kan liksom inte credda till det för struligt. Och sen måste man fortfarande ha samma typ av lönemodell som alla andra.
Ja.
Så att det blir ju mycket ändå. Men det var ju ett tips som jag har och så som jag gjorde.
Att ja, men det är ett jättebra tips. Och när vi lär ut också, jag säger alltid det. Administration, det är inte på säljtid. Säljtid kommer aldrig tillbaka. Men när en säljtim är borta så kommer det inte tillbaks. Så admin har alltid varit för mig. Det är före 8, efter 17.
Har du någon bok du rekommenderar att läsa?
Jag är ju bookaholic. Alltså det är ju, jag älskar ju böcker. Nu är det väl titta, men böcker är ju, det finns ju en undersökning på Harvard där man läser man 30 minuter om dagen om försäljning, säger de att man dubblar sin försäljning på ett halvår. Och de hävdar att om man läser en timme om dagen så tripplar man det på ett år. Så jag har alltid gjort det obligatoriskt att läsa på mina företag. Alla mina säljare måste läsa en halvtimme. För om det nu är så, vilket jag tror på, för det händer väldigt mycket saker när jag gör. Så jag älskar böcker. Jag brukar säga att du kan släppa in min bokaffär. En amerikansk bokaffär. Noble and Barnes, eller Barnes and Noble, som är fantastisk. Och där kan jag hänga ett par tre timmar bara kolla böcker. Det är hur läckert som helst. Hur som helst, det är bra böcker. Det beror på vad man vill ha. Jag kan nämna några som är mina favoriter. För det finns ju så otroligt mycket. Om så här, personlig utveckling och sälj, det är Anthony Robbins. Han är min absoluta favorit. Men det är mer personlig utveckling och varför gör folk som de gör. Men det är ju sälj. Den här utbildningen som vi har, som då är en säljutbildning, är lika mycket personlig utveckling, för det betyder så jäkla mycket. Och annars finns det massor av roliga. Gitomer är en kul kille. Gitomer, gitomer.com. Och det bästa med alla sådana här gubbar, för det är ofta gubbar, är att de är gratis. Det är bara att gå in på nätet. De har gratis filmer, de har gratis massa ljudfiler. Det är helt fantastiskt egentligen. Jag började med att läsa mycket, så, och det här är ju 90-talet, så var en kille som hette Warren Gresis. Och han hade sålt klänningar i USA, eller på Manhattan, i 13 år tror jag, eller 11 år. Och sen började jag föreläsa om sälj. Fantastiskt. Jag insåg att jag träffade honom för några år sedan, att jag har tydligen ingenting själv. Jag tror jag tagit allt av honom. Men fantastisk kille. Och nu är han en sån här oldtimer. Men jag skrev till honom för något halvår sedan. Och kör ju fortfarande. Superbra. Warren Gresis. Det finns en kille som jag började med när det gäller telefon, som heter Art Sobchak. Det här är ju gubbar idag, men fantastiskt duktiga. Art Sobchak. Han har ett företag som heter Business by Phone. Också massa gratis grejer. Så bara gå in. Det finns en bra... Darren Hardy är bra. Han är ju galet bra. Han är editor för Success Magazine. Han är riktigt bra. Han har skrivit The Entrepreneurial Rollercoaster. Finns på YouTube och alltihopa. Allt finns ju på YouTube idag. Men så han har en film som är jäkligt bra. Den kan jag rekommendera. Söker man på YouTube, Darren Hardy Barcelona, så kommer ni känna igen lite vid det vi pratar om idag. Men en och en halv, två timmar. Det första han säger i julklippet bara, ja det är bra men filma inte det här. Så någon gjorde det väl ändå då. Men den är jättebra. Men det finns massa. Det finns en, för att ta någon tjej då, för det jobbar bara killar tycker jag. Det finns en kvinna som heter Mel Robbins, inte med Anthony Robbins att göra alls. Hon har ett jäkla bra klipp på TED Talks. Mel Robbins, hon pratar mycket om det här tidsfönstret och det här 5-6 sekunder på sig och ta ett beslut och gör inte det, så faktiskt riktigt bra. Hon har sån här, om du snusar, hon säger så här, om du tar fem, om du istället för att snusa klockan på morgonen, så säger hon så här, då har du 5-6 sekunder på dig och resa, stänga av klockan och gå upp. Gör du det, samma energi som du tar och går upp på en gång istället. Det är ju så att man vaknar som en del snusar och så tar en halvtimme och så snusar de. Alltså den energin det tar att resa på sig på en gång är samma energin som det är att ta beslut och göra det som du inte hade tänkt göra. Så jag kan inte snusa längre. Jag har inte gjort så mycket förut heller, men det går emot, det är inbyggt. Jag kan inte trycka på en snusknapp.
Det där var riktigt mycket spännande, bra tipsråd med böcker och klipp och allt möjligt. Och jag kommer göra så här, att jag kommer att skicka ut det i nyhetsbrevet vi har, som vi skickar ut efter varje avsnitt. Så jag kommer länka alla de här grejerna. Och prenumerera inte på nyhetsbrevet, så kan du gå in på framgangspodden.se och anmäla dig där. Men då skriver jag ner Mickes tips och råd, så att då slipper ni sitta här och skriva på era anteckningar i mobilen.
Jag kan komma på några fler som du kan skriva in där.
Superbra, grymt.
Det bästa är ju att det inte kostar någonting. Jag menar, jag rekommenderar verkligen, om man ska läsa, lyssna, plugga allt det här. Men det jag alltid säger, idag som det inte funkade för 25 år sedan när jag drog igång, eller 30 år sedan, det är att då behöver man inte pröjsa några pengar. Utan man kan först gå in och kolla, lyssna, titta, alltihopa. För alla sådana här gurusar, de släpper massa material gratis. Och sen när man hittar dem man tycker är bra, då kan man gå in och börja handla. Men du kan se på nya filmer, du kan se på nytt, alltså resten av livet.
Now it's time for Train Sister Fragor.
Okej, du kommer in på de tre sista frågorna och du börjar med ett tips för att nå sitt mål i livet.
Ett tips. Skriv ner dem. Det är väl det jag kan säga. Det är absolut tydligaste. Det är skillnaden på att många säger att jag har det i huvudet. Ja, men det, jag har koll på det. Det är 10 gånger större styrka att skriva ner det än har det i huvudet. Men det är dubbelt så bra att ha det i huvudet som inte har alls. Så säg inte sådär, ja, men det, ja, men jag har koll, det är ungefär så här. För det är 10 gånger bättre att inte göra det. Alltså att få ner på ett papper. Så skriv ner målen. Och framförallt skriv ner dem varje dag. För skriver du ner dem en gång om året, då är du bland de 3%. Men skriver du ner dem varje dag, då kliver du upp. Då tillhör du de topprocenten, mest målfokuserade människorna i världen. Och det kan du göra imorgon.
Ett tips för att lyckas som entreprenör då?
Jag skulle säga, jag har aldrig sagt så här, ja, men jag är entreprenör. Men man är väl det. Var nyfiken tror jag. Nyfiken och testa. Testa nya grejer. Och ju mer man, även om man inte kanske ser alltid var som man ska kunna det eller någonting, men är man nyfiken. Och det tycker jag när man såg Steve Jobs på TED Talks eller vad det är, Harvard Speech. Att man stay curious. Att hela tiden tycka att det är kul med nya grejer. Jag tycker det är jäkligt skoj. Jag är rätt oteknisk, men jag tycker det är rätt kul. Men just hitta nya grejer och ja, nej, men det var nyfiken. Det, för att bli en bra entreprenör så måste du hela tiden vilja veta mer och vilja bli bättre. Det är väl en grej också, att ständigt försöka bli bättre. Kanske är smartare.
Om du själv skulle ligga på din dödsbädd då, och ingen kommer ihåg någonting vad du har gjort överhuvudtaget. Och det enda du har framför dig, det är ett vitt papper och en penna. Vad hade du skrivit och kommunicerat på den?
Mål, nu har vi tackat mål alltihopa. Jag skulle säga nästan ta hand om varandra. Bryr om varandra mycket mer än vad man gör. För jag tycker ändå det är det som är botten i allting jag håller på med. Att man ska ta hand om varandra. Jag menar, man kan inte ha folk som dör i Syrien och så sitter vi och blundar och stänger av tvn. Man kan inte, jag tycker man är rätt låg som människa när man gör det. Så det, om du skulle ha någon påverkan det man skriver som sista grej, om du skulle, det tycker jag är det absolut viktigaste.
Om du skulle få lyssna på någon i Framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då?
Då skulle jag nog ta Anthony Robbins.
Ja, jag håller med. Grym alltså.
Det han är, ja men
han skulle vara magisk med.
Ja, men han är magisk, och det egentligen så är det bara sunt förnuft, men det är ju väldigt få som snackar sunt förnuft.
Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Mikael Arndt, att du kom hit. Och det har varit superinspirerande att höra på dig. Och jag är övertygad om att vi skulle kunna fylla ett gäng avsnitt till med massor av saker.
Det har varit jättekul. Det är kul att få prata. Ja.
Men stort tack.
Du har jag som tackar. Här.
Stor inspirationskälla för mig, och jag är övertygad om att det är det för många av lyssnarna också.
Tack.
Fram Gang Spotty with Alexander Pilleros.
Här visst har du verkligen massor av grymma råd och tips. Och vill du ha de absolut bästa råd och tipsen från det här avsnittet, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på vårat nyhetsbrev. För då skickar vi varje vecka ut de bästa tipsen från avsnittet. Ha nu en helt fantastisk vecka och unna dig någonting du verkligen behöver. Ha det bäst. Kram, Alex.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.